Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då rullar vi igång den här podden som vi döper till U21-EM-podden. Mycket. I brist på annat. Och ja, det är ju privilegium heter det inte, men nästan så.
Privilegierat.
Ja, det är privilegierat för mig att få sitta här med så två stora profiler. En som snart gör Hollywood-karriär, spelar in Avicii-videor och spelar in Beck-film med Game of Thrones-stjärna och grejer. Hur är läget, Daniel?
Det är bra, vilken underbar presentation jag fick där.
Ja, du PT till vardags, men vi är lite rädda här att du ska ta svängen över Atlanten snart.
Ja, vi får se, idag sitter jag här med som en fotbollsnörd, men fotbollsokunnig. Jag känner att ni får ta liksom det här kunskapsgrejen, sitter jag bara som en supporter med.
Mm. Du har ju ändå ett osunt intresse för fotboll, annars hade du inte varit här.
Ja, framförallt för landslagen, så det här passar mig jävligt bra.
Ja. Och så Jeppe Husfeldt, min TV4-kollega som ska ner och kommentera kalaset här.
Mm.
Hur mår du?
Jag mår bra, jag är lite trött efter helgen. Det var två roliga kalas här, både fredag och lördag. Så att livet innehåller ju mycket kul då.
Var det slidigt?
Det vill jag inte avslöja här, ja. Men du kan ju gissa själv då.
Jag var faktiskt med på,
ja, du var med på återfasfesten i fredags.
Det var vi allihop i.
Mm. Ja, sen var det ju igår då landskamp och då jobbade jag lite grann på Friends som konferensier. Träffade Erik Hamrén bland annat och Håkan Eriksson. Träffade Oskar Hiljemark, John Gudetti, pratade lite grann om det som kommer här nu i dagarna.
Ja, det är de vi ska rikta in oss på, U21-EM och svensk fokus framförallt. Vad sa de? Hiljemark och company?
Ja, de hade kapten. De hade ju landat lite grann efter den här 2-2-matchen mot Danmark som inte var speciellt bra. Men ett dåligt genrep kan ju också vara en bra premiär, som man brukar säga, även om det är en gammal sliten klyscha då. Men det är klart att det vi mindes från slutet här av förra säsongen när Sverige slog Frankrike med 4-1 påminner ju inte så mycket om det vi fick se mot Danmark senast, 2-2. Då blev man ju nästan lite orolig. Danskarna hade potentiellt sett kunnat ha 10 helt annorlunda spelare i startelvan. 10 riktigt bra. Två skador, två spelare som inte kommer att medverka i U21. De är liksom redan A-landslagsspelare och sen 6 stycken som var i A-landslaget just den dagen då. Och uppkallade till A-landslaget som hade en viktig landskamp. Så Sverige tyckte jag då som mötte Danmark decimerat på alla de här bra spelarna, men dessutom fick en utvisning tidigt och ändå kunde vi inte kontrollera matchen bättre. Då blir man lite orolig såklart. Men de hade pratat igenom det här nu lite grann och hittat lite brister i spelet och det kan ju också vara bra så där innan en premiär att man letar de saker man måste göra bättre och sen försöker jobba på de stenhårt till en premiär. Går det allt för bra i ett genrep så kan det också bli så att man lutar sig tillbaka och känner oj vad allting funkar och blir tagna på sängen. Så de andades väl någon typ av, ska säga, optimism.
Det känns ju som det hela det U21-landslaget någonstans andas optimism rakt igenom och de har en enorm tro på sig själva och den. Det är det lite som har symboliserat hela det gänget från start egentligen.
Ja, det har varit styrkan. Dels de här kvalmatcherna med de här sena vinsterna och vändningar, otroliga vändningar. Och sen den här sista mot Frankrike. Ja, det är nog den stora styrkan. Jag frågade dem sådär, hur skulle ni känna om ni fick åka hem efter gruppspel? Är ni missnöjda då? Och då liksom la Håkan pannan i djupa veck och tyckte att ja, absolut, det skulle kännas för jävligt. Så de räknar ju med en semifinalplats här. Även om de inser att de här tre nationerna som vi möter här nu då, är ju nationer som har mycket bättre förspänt, som har fler spelare att välja på, fantastiska stora fotbollskulturer.
Det är väl ändå en ganska bra U21-generation i Sverige om man jämför med tidigare. Det är ändå liksom, det är tre spelare som är nu i A-landslaget exempelvis, och det är fler som gränsar dit, så det känns som att vi ändå har potential i laget.
Vi behöver få in lite spetsspelare sen 2009 när vi hade ett så ruggigt bra landslag.
Kommer till semifinal i U21 då hemma.
Ja. Och då Marcus Berg vann skytteligan där. Det har tagit han 6 år nu till att komma in i A-landslaget. Det är lite för lång tid. Det måste vara kortare distans emellan. Ola Toivonen klev förvisso in, men många av de här liksom Labin och Tarbuzzi, Gustav Svensson.
Det är alibispelare lite så här. Det är samma som Nordfeldt var väl också med där. Det är många som har gränsat. Olof Bengtsson är med.
Ja, som Olsson i alla fall inte, om vi ser det som en tröskel emellan där, som i alla fall inte liksom kom över tröskeln. En del har ju sin utveckling kvar. En del spelare ursätt, och så finns det så mycket utveckling kvar. Men här är det många som liksom ligger på sitt max tyvärr sedan 2009. Och sen som Molins var ju en av dem också som spelade i U-landslaget då. Robin Söder som fick en jobbig skada som var inhoppare och enormt lovande just då.
Vi hade ju Nordfeldt där också, han var ju tredje målvakt då.
Ja.
Om man kollar på de som kommer längst av de tre nu så är han klart den som är först.
Ja.
Så det är en, ibland är det en så jättebra indikation kanske på den som är bäst i U21, men som blir bäst sen.
Det är sällan vi får fram en sån talang som Isaksson, alltså, som Juventus scoutar upp som 17-åring. Det är en enorm målvaktsbegåvning. Jag tycker mest man pratar om hur begränsad den är i spelet med fötterna, men då glömmer man ju bort hur få misstag han har gjort på de här.
Det är sällan han gör misstag med fötterna.
Nej, eller, det gör han inte heller.
Om man kollar landslaget.
Nej. Jag
gjorde en sjuk räddning igår när de spelade mot Montenegro. Det var helt galen ju.
Ja. Det är en världsräddning som Hamrén sa efter, och det går knappt att göra en sån räddning. Så han räddade också ibland. Sen att han aldrig har kommit underfund med hur man tar en straff, det är ju för sig lite, det är nästan lite kul.
Alla såg att han skulle skjuta till vänster. Montenegrinen.
Ja. Jag tror aldrig jag sett han.
Utom Isaksson.
Det är ändå rätt konstigt. Jag kan inte minnas någon straff han har räddat.
Det är lite som Sillesen i Holland. De böt ju ut han mot Tim Krull i VM. Så vi kan ju in och tog Holland till, var det semifinal va? Han hade ju, jag tror han hade släppt in en 22-23 straffar i seniorkarriären.
Ja.
Och sen stod ju han även när det blev straffläggning i, det var väl semifinalen, då tog han ju ingen.
Så att, nej, just det.
Vissa målvakter är väl inte bra på just straffar.
Nej.
Det finns väl någonting med psykologiska spelet och men, kolla vart spelaren tittar och, jag vet inte.
Ja, det finns massa delar i det där.
Ja.
Men vilka spelare i ursäkt som är nu, ser ni störst potential då, som kan bli bäst sen så att säga framöver? Vad tror ni?
Ja, jag är ju helt inne på, om man börjar med landslagsdiskussionen då, att Oscar Wendt, nu är han 28 va? Det har tagit han väldigt lång tid att komma in, eller komma så högt upp i karriären, alltså vara startspelare i en klubb som kommer att spela Champions League till hösten. Det är ju nästan egentligen efter Zlatan, det är det tyngsta vi har meritmässigt egentligen.
Ja, det är det väl, absolut.
Jag tycker det. Och på vänsterbacken, om ni tittar där direkt, det är ursätt då, strax bakom Wendt, Ludvig Augustinsson, redan A-landslagsman. Ända sedan han dök upp i BP, jag har bara hört lovord vart jag än vände mig. I BP, när han kom till Göteborg, i Göteborg, nu i Köpenhamn, i A-landslaget. Många spelare som dyker upp, det är ju ändå så att det finns liksom båda sidor och båda läger lite grann. Men när det gäller Augustinsson, det är hyllningar åt alla håll.
Han var ju grym i den här januari-turnén förut också, var ju Sveriges bästa spelare mer eller mindre.
Ja, så han måste ju vara någonting alldeles exceptionellt.
Och Ståle Solbakken sa ju efter hans debut i Köpenhamn att det är den bästa debuten sen jag debuterade i FCK. Och jag menar, det är ganska stora lovord, och han är inte ens deras nationalitet.
Läs
en del för att säga en sån grej om en ung svensk vänsterback som kommer in.
Och det är också deras nationalitet?
Solbacken är ju förvisso kanske inte heller dansk, men ja, du fattar vad jag menar.
Nej, jag fattar inte på det.
Nej, det blir lurigt, men jag har inte sett så mycket av honom i FCK, det kan jag inte erkänna. Men det man har hört är ju att han har varit exceptionellt bra.
Men det känns ju inte som att han kommer lämna, för han har spelat en sång till i FCK nu. Han lämnar inte dra på en gång, så känns det inte.
Nej, det kanske är så. Det kan ju vara smart. Det är många spelare gör fel. Jag menar, vi jobbar ju också med unga spelare i division 4. De har ju ofta en lite skev självbild, och många tror ju också att ju högre upp i hierarkitrappan jag kommer, ju tidigare jag kommer högt upp, ju bättre är det. Men i en trappa är det inte alltid bäst att ta ett stort trappsteg, utan man tar ett steg i taget, så kommer man upp till slut ändå. Och får man inte speltid då när man är ung, då är man ofta rökt på lång sikt. Guidetti tycker jag har klarat det ganska bra. Vi får ju se om han kommer tillbaka.
Men det är också en intressant grej apropå den Danmarksmatchen. För det är ganska många i det laget som man ändå får betrakta som ordinarie, som inte har spelat så mycket i vår.
Mm.
Vi har ju både Hiljemark, Guidetti och Milosevic. Det är ändå tre ganska tunga pelare i den centrala linjen. Och jag menar, Milosevic har ju varit skadad för vissa Besiktas, som har spelat lite reservlagsmatcher. Nu kan jag in och spela en kvar match då för Arlandslaget. Och Guidetti som varit bänkad och en del på läktaren i Celtic i slutet, inte startat alls mycket. Och Hiljemark som har svårt att komma tillbaka från skada i PSV. Så det kan ju vara bra för dem att komma in nu i det, men det är också stora frågetecken för deras form.
Nu har vi ingen högerback riktigt heller, om inte Kraft kan vara med.
Nej, just det.
Det verkar lite oroväckande också. För Seman Kambo var inte så lyckad mot Danmark. Han verkar inte ha, han kommer inte ens med i truppen.
Nej.
Och
Lindelöf Nilsson är med som backup nu.
Ja, mm. Han är ju med mittback egentligen, om jag förstår.
Ja, så alltså det är väldigt märkligt om nu med, inte, eller det man har läst så verkar väl ändå som att Kraft kan vara tillgänglig framöver, även om man kanske skulle missa någon premiär.
Ända fram till sista dygnet innan första matchen så får de ju anmäla. Ja.
Så det är mot läkarintyg då i så fall om Lindelöf Nilsson kommer in.
Det är väl Thelin som man bekymrar också med skador. Det är lite oklart om han kan spela inte.
Mm. Som då för U21, till skillnad mot för, skulle jag vilja säga då, Bordeaux och A-landslaget, är en viktig spelare. Mm. I och med att man kan avlasta sig på honom och U21.
Och han och Guidetti har ju funkat väldigt bra ihop också.
Mm.
Han var ju grym mot Frankrike också, han är 92 baller där.
Ja, så. Precis.
Men det är också med den tyngden som han hade, dels att han kan avsluta med fötterna som han gjorde en del i U21, men även det styrkan i det fysiska spelet, att han kan. Guidetti mer rörlig anfallstyp och Kees Thelin mer tyngd och fysik, och de kompletterar varandra väldigt bra. Så att han kommer ju behöva, som Sverige ska ta sig långt. Det tror jag definitivt. Ergota och Guidetti eller Ishak känns lite mer snarlika varandra i alla fall.
Jag tror inte att Ergota startar däremot. Han känns inte så prioriterad av Eriksson.
Han har inte varit med så mycket. Det är också en spelare, kan vi ju lägga
som
till,
för lite.
Som har spelat för lite. Han spelade jättemycket i höstas, då växlar de mycket med Europa League. De hade tyska kuppen. Han gjorde dessutom en del mål. Men under våren när de kämpade om den Champions League-platsen så var han ju underprioriterad. Men han, kampen med de andra anfallarna i
Mönchengladbach. Han har 2-3 ligamål de här säsongerna per säsong i Borussia Mönchengladbach, som är ett riktigt bra lag. Han har inte riktigt fått att lossna, kan man säga. Och det konstiga med Gota är att hans högsta nivå är ju... den är riktigt hög. Men den prickan är ju bara av det jag har sett i var tionde match. Och då gör han hattrick eller 4, 5 eller 7 mål. Liksom.
Man kan göra hattrick mot Bayern.
Ja, och det känns så.
Europa-ligan var ju grym. Där gjorde han ju mycket mål förra året.
Ja.
Men det var nästan bara där han gjorde mål också.
Ja.
Jag kan tycka en sån som Strandberg nu kunde få vara med. Han har ju spelat en del och gjort några mål i ryska ligan.
Ja.
Kommer inte ens med i truppen liksom.
Ja, precis.
Men det är nog också, tror jag, att Eriksson, som han har sagt, att det är inte bara den här våren och det senaste året han går upp, utan han tänker väl lite mer också vad, vilka som har presterat i kvalet. Jag menar, Ishak har gjort, tror jag, 10 mål i U21-landslaget. Och Eriksson har nog ganska bra koll på, han vet vad han går för. Ja, det känns som det är svårt att ta sig förbi där. Om vi ser de fyra, dels då på meriten, om vi tänker Ergota och Guidetti, men även Ishak, att det är svårt att peta dem. Samma för en sån som, nu har Engvall varit skadad, men han var ju ändå på gränsen och var ju med faktiskt, hoppade in och gjorde någon assist där i var väl sista gruppspelsmatchen i kvalet.
I Turkiet tror jag.
Ja, precis, han hoppade in där och assisterade Hiljemark.
Han hade jag gärna sett på en högerkant annars.
Han är ju speedig.
Alltså,
han är ju grym
fart. Ja, vi har extremt många yttrar också. Det är ju... Det är svårt att...
Nej, men det är ingen som startar, alltså ingen av dem som startade nu är ju någon riktig ytter. De står ju och vill ha bollen på
fötter. Nej, inte som startar.
De har ju tillgång till Samuel Larsson, tänker jag, som var
då
bra.
Var det skillnad. Då var det skillnad.
Han har ju spelat mycket också i holländska ligan. Var bra.
Han sa det, jag lyssnade på Lunds podd med Samuel Larsson. Och han sa det själv, att förutom den store, som man menar, och Zlatan Ibrahimovic, så är han den svensk som har mest förtroende i sitt klubblag i Europa, sa han. Och det kan ju låta lite kaxigt, men tänker man efter så, alltså, han har ändå en poäng. Jag menar, han kom tillbaka efter 11 veckors skador och gick rakt in i startelvan. Han har gjort 8 mål och
så han själv det om sig själv.
Ja, och nästan ännu fler assist. Ja,
jag gillar honom, men...
Ja, det är lite kaxigt.
Men nu har han ju saltat ganska bra. Jag tror inte att en sån som Andreas Granqvist exempelvis har sämre status i sitt klubblag än vad han har.
Nej.
det finns ju en del spelare som har
samma. Samma med Ekdal om man tänker.
Albin Ekdal, Sebastian Larsson, du kan ju få ett helt gäng. Som,
Larsson är utsett till Sandelands bästa spelare i år, tror jag.
Ja.
Till exempel.
Exempelvis.
Och Nordfeldt blir utsett till Heerenveens bästa spelare. Det är Sam Larsson spelar. Så det finns fler spelare. Men det är ändå intressant. Och han har ändå gjort det jäkligt bra, ska man komma ihåg, i Holland.
Ja, han är en personlig jättefavorit till mig. Jag gillar han direkt när han dök upp i Blåvitt också.
Mm.
Just, han har ju någonting som man brukar säga internationellt klipp. Men han har ju någonting med boll. Det ser ut som att han har allting under kontroll hela tiden när han svävar fram. Medan många av de här snabba spelarna, de är snabba att ta bollen på yta eller sådär va. Som Daniel Larsson exempelvis då. Ja, inte du då, utan
fotbollsspelare. Jag förstod det.
Ja. Nej, men det känns lite grann ibland som att många av de här snabba typerna som kommer upp, de får en jättehype för att de har snabbheten. Men Sam Larsson känns som att han...
Han har ju inte snabbheten på det sättet.
Ja, han är kvick med boll. Och
han är ju snabbtänkt och han är ju extremt duktig med boll.
Exakt.
Men han är ju inte alls den snabba typen som hans brorsa då, Daniel.
Nej, men han får ut mer med bollen.
Ja, absolut. Han är ju som man ser nu mer talang egentligen.
Ja.
Men det är också det, det är, han känns av det jag såg av honom i Blåvitt, så han kunde göra enormt bra matcher och grejer som ingen annan i Allsvenskan kunde göra. Vi har ju sett vad han har hittat på under karriären. Men han har ju också en lägstanivå som har varit riktigt dålig då han är helt osynlig under långa perioder av matcherna. Nu vet jag inte om han har jämnat ut sitt spel här när han har flyttat till Holland och kanske fått några hårtorkar och sådär. Men kommer han rätt in i en turnering för Sverige, så känns det som att det är en liten humörspelare. Om han får ett självförtroende, som nu kopplar han in och gjorde assist direkt här i träningsmatchen mot Danmark. Kan han komma in i ett flow, så känns det som att då har vi
en joker.
Ja, den är ju fenomenal.
Han har ju börjat göra mer poäng överlag sen han gick till Holland. För det har ju problem med Göteborg. Gjorde han ju typ så här två mål och en assist per säsong. Nu överdriver jag, men alltså det var väldigt lite. Om man ser vilken position han var på. Nu har ju kommit igång med det, så det var något bra klubbval så efter det.
Ja, absolut. Och sen liksom, det där kanske man inte alltid tänker på heller. Eller också kan man överanalysera det också. Men jag menar, Holland, det är ett helt annat typ av försvarsspel. Men också när man kommer mycket fart med djupled, som han säkert gör i sitt klubblag, och när man har bättre passningsspelare runt sig och bättre avslutare förmodligen, det är då poängen drar iväg också. Och sen om man har en mer offensiv balans, som Heerenveen säkert har då.
Han har varit ganska tydlig med att han får mycket ytor i Holland. Det är inget snack om saken. Och han är ju kanske deras offensivt bästa spelare. Och då är det klart att då lägger de bollen i första hand på Sam Larsson, precis som Messi får bollen i Barcelona eller Ronaldo får bollen i Real Madrid. Och det är klart att poängen trillar dit om man får mycket yta, som att han har ju spetskvaliteter där. Så att Holland passar nog han som handen i handsken. Men ja, för att ta nästa steg, så han måste jämna ut sitt spel framförallt.
Han är ju eventuellt på väg bort också. Det är väl PSV som rycker lite, eller?
Ja, de har ju sålt nu Memphis Depay till... Eller det har de kanske inte gjort det.
Är det Depay eller Depay?
Nej, Depay tror jag. Depay, oklart.
Depay?
Ja. Vi vet vem vi menar.
Ja.
Och det är PSV storstjärnor, de vann ju ligan och han var ju riktigt, riktigt bra. Han kommer ju lämna i alla fall. Nu vet jag inte om det är klart där. Men det snackas ju om United som är högst upp där.
Men undrar hur det kommer funka.
Ja, men det är ändå Sam Larsson skulle ersätta honom. Det känns då... Ja, det var tungt, men mycket ansvar i så fall.
Men går han dit och gör det bra, då är han ju A-landslagsman sen, måste han ju vara. Om han skulle ta startplats i PSV och göra det bra.
Ja, då gör han lite Henke Larsson eller Marcus Albeck-karriär faktiskt. Det kan gå ganska fort. Det är tyvärr så att vi inte har fått så många spelare efter de här som jag nämnde nu, som har gått den här,
ja, men det,
som
har fått
den här kraftiga utvecklingen. Exakt. Som Albeck eller Henke fick då efter 20, om ni förstår vad jag menar. De nådde till en viss nivå fram till den åldern, men sen började det ta rejäl fart.
Men även efteråt, 2009, så har vi haft spelare som har kommit ut. Om vi tänker, sånt som Bayrami som slog igenom i Elfsborg, kom ut och man tänkte att det här kan bli något. Han var med i A-landslaget, men sen så förvisso lite skador. Så Tobias Hanna är en annan som kom ut i Ajax och gjorde det jättebra
i början. Hur har han nu kunnat ha gjort det? För det var ju en spelare som hade problem att imponera i Allsvenskan. Så han har ju fått en ganska... Han har fått åka snålskjuts ut i Europa, tycker jag.
Ja, det kanske han har gjort. Men han började ju riktigt bra i Ajax. Och då tänkte man ju att det här det kanske kan bli någonting.
Mm.
Och var också med i A-landslaget där under en period.
Anders Vasquez var också proffs.
Mm, ja, det är ju många som har blivit proffs. Så jag menar, det...
Om vi återvänder till U21 då, hur tror vi att de startar? Det känns som att det är ganska få positioner som är öppna. Det är genom att Karlgren lär ju stå, såklart. Högerbacken är den som är öppen.
Ja,
tänker jag.
Så blev det ju nu då. Om inte Kraft startar.
Ja, men annars så är det ju Kraft, Milosevic, Helander och Augustinsson som kommer starta.
Mm.
Så det känns som att det är en mittfältsposition som är öppen. Alltså Levick, Hiljemark känns ju givna. Och sen jag tror att det blir Kalili, för han verkar ju vara, inte för att jag har honom som favorit, men han verkar ju ha stort förtroende hos Eriksson.
Mm.
Och sen känns det som att det blir antingen Quaison eller Sam, tror jag. Jag tror inte att de spelar samtidigt. Sam är tveksam.
Undrar just det alltså.
Ja, men och framförallt också, jag menar en premiärmatch mot Italien, ja. Så vill de nog, de vill inte, jag tror inte de kommer spela med Quaison och Sam Larsson, för det blir väldigt offensivt. Och han vill nog försöka peta in en Tibbling eller Kalili för att liksom hålla den defensiva.
Och sen blir det Guidetti och Tellin på topp, så vidare de kan spela liksom.
Ja, så är det.
Så frågan är ju där.
Ja, det är jättesvårt, och det är också en sån grej som vi varit inne på förut, att de har ju en vänsterkant som är extremt bra med Augustinsson som fyller på mycket. Han har ju spelat med Sam Larsson i Blåvitt. De känner varandra utan och innan. Det är någonting som kanske talar för honom. Medan då, om man spelar med ett lite defensivare alternativ där, så kan Augustinsson få köra. Och så har man kanske en liten defensivare högerkant. Om nu inte Kraft kan starta, då kanske Quaison. Jag vet inte, det blir mycket att ha i åtanke för Eriksson.
Sen är det inte så här, Hiljemark känns ju lite formsvag nu. Av förståeliga anledningar, att han inte har spelat så mycket. Han var inte jättebra mot Danmark nu senast. Det var inte så många svenskar som var där, kanske i och för sig. Men... han är ju kapten, så han lär ju starta. Även om det inte finns, alltså Viktor Claesson är inte ens med i truppen. Jag tycker nästan att han skulle vara en startspelare i
ursäkt. Nej, det måste vi prata lite om ändå. Vad säger ni rent spontant när ni fick höra att Viktor Claesson var petad?
Jag förstår det där lite grann. Jag tycker ibland så där att det som Hamrén pratar om, som han ofta driver med Hamrén om, är ju det här med karisma och liksom ha kliva fram med någon typ av stor bröstkorg och visa att man tror på saker. Folk som inte kan se det perspektivet, som inte har den begåvningen själva, som är väldigt linjära som människor, de driver ofta med människor som ser karisma hos andra människor, som lyfter andra. Jag har ju sett i många omklädningsrum som jag har kommit in i hur vissa spelare lyfter andra bara genom sin närvaro lite grann. Och jag tror att Hamrén förstod det där tidigt med Zlatan exempelvis. Och det finns säkert några i den här truppen också, Levicke kan jag tänka mig, som höjer de andra, som man mår bra av att ha på planen.
Tror du att han är en okarismatisk spelare?
Ja, men alltså, i jämförelsen, nu pratar vi ändå om de bästa unga spelarna i Sverige. I en jämförelse, när han ställs mot många av de här spelarna, då är det inte säkert, och det kan vara fel, men det är inte säkert att han har den karisman. Jag ser den inte riktigt alltid på planen. Och... i den här konkurrensen tycker jag inte det var helt fel heller att välja andra spelare.
Frågan är också, som du säger, man måste tänka, vem ska han peta? Alltså egentligen, det är liksom, om vi tar in med fälten, eller vilka petar han ju inte? Hiljemark kommer ju ha i truppen, Tibbling, vad har
mer? Han är betydligt mer offensiv. I Elfsborg har han ju spelat som nummer 10.
Mm.
Och det är något argument som jag kan köpa, att vi kommer förmodligen inte spela med nummer 10 i ett svenskt U21-landslag.
Och vi har fyra bra forwards.
Och forwards, som Eriksson sa, att Claesson själv såg sig som forward, är lite tveksam. Det var ju mycket snack om det där. Jag vet inte, jag tror han hade kunnat tänka sig spela vart som helst om han blev uttagen. Men där ser jag inte heller att han petar någon av de fyra. Han hade kanske inte ens tagit en plats bland 5-6. För vi har många skickliga forwards. Men som en nummer 10-spelare att kunna ha och liksom komma in och kanske förändra en matchbild, så har vi inte heller så många. Vi har Simon Gustafsson, men det är också en relevant fråga att diskutera liksom just nu, vem är bäst av dem. Och Viktor Claesson har varit betydligt, betydligt bättre i Allsvenskan, men Simon Gustafsson kanske har mer...
Rätta om jag är fel, men jag ser något mer internationellt hos Simon Gustafsson.
Ja, men jag tror han kommer kunna... Ja, precis. Ja. Han har någon råtalang som är någonting.
Har han inte han mer är bredd också, i sitt
han
spel också?
Han är också det här som du snackar om. Han har lite...
Det är någonting.
Ja, det är självförtroendet.
Ja, det är någonting. Ja.
Han går in på planen, tror jag, att han är bäst. Ge mig bollen så löser det sig liksom.
Lite så får jag också känslan av. Och han är lugn och cool. Det känns som att han är bredare i sitt register. Han kan både ta defensiva uppgifter och offensiva. Och Viktor Claesson känns lite mer upp och ner i form. Medan Simon Gustafsson, vet man lite grann vad man får, eller?
Alltså jag tänker Claesson är med, han är väldigt formtoppad nu. Gustafsson ja. Är kanske på lite lägre nivå i sin form, men han är fortfarande en större matchvinnare, tänker jag. Mm. Om man liksom kastar in de sista kvarten.
Ja, han känns rätt på något vis.
Och det är väl också en sån grej som vi återigen är inne på, att han tar i åtanke det som har hänt i det U21 landslaget. Claesson har ju aldrig varit med som en tia. Han har spelat lite på en kant, han har spelat lite som en anfallare och kanske inte gjort något avtryck i den här gruppen på de positionerna. Och det är klart att då blir det ju svårt för Eriksson att liksom kanske tänka utanför ramarna och ta med han ändå, eftersom det är sån jäkla konkurrens. Jag menar, det finns ju fler spelare som verkligen på ett sätt blir petade, som har varit med mycket i tidigare samlingar.
Vi var inne på det här tidigare med problemet med spelare som inte har fått matchning ordentligt. Jag menar, kolla Kristoffer Olsson som gick in och gjorde ett hattrick i kvalet. Han såg ju inte så där jättetoppad ut nu heller. Det hade varit skönt att få 3-4-5 träningsmatcher innan igen. Spela ihop ett lag och få upp formen på vissa. Man har inte riktigt råd, tror jag, i 3 matcher mot så här bra motstånd och liksom vänta på att formtopparna ska komma.
Men är inte det en spelare som också är lite så, hur given ska han vara? Om vi jämför med en sån som Viktor Claesson, som ändå varit formtoppad nu.
Ja.
I många ögon allsvenskans bästa offensiva spelare.
Och
Olsson har ju varit skadad väldigt lång tid. Nu gjorde han en comeback i slutet för Midtjylland.
Jag tycker många journalister, även vi, överskattar oss själva lite där. Därför en truppdynamik fungerar ju från insidan på ett visst sätt. Och det är ganska svårt för en tränare kanske att motivera gentemot journalister, fans eller ja, men liksom vanliga kreti och pleti som oss, vad det är som gör att gruppen formas så pass bra av vissa individer. Men vissa karaktärer passar bra in i gruppen, och byter man ut den och kastar in en annan, då blir det en helt ny gruppdynamik. Och när man bygger ett lag exempelvis, inte bara omklädningsrummet utan även taktiskt, man instruerar, man jobbar hela tiden med detaljer, och det varje spelare har man långa samtal med för att bygga ett lag. Och de här förbundskaptenerna får inte så mycket tid med sina spelare. Och den tiden de har lagt ner på varje spelare är rätt värdefull. När man helt plötsligt kastar bort 100 timmar som man har lagt på en spelare, och så kommer man in med en ny som man har noll med, som man sen ska sätta in i ett sammanhang också, där inte bara förbundskaptenerna kanske har 0 eller 10 timmar med en spelare, utan lagkamraten också. Då tycker jag att vi ibland underskattar betydelsen av att man faktiskt har jobbat ihop någonting.
Så är det absolut.
Det har ju gått så bra för dem också, så det är väl liksom, då vill man inte göra så mycket ändringar. Nej. Olsson är en av spelarna, inte han formtoppar, men han har ju spelat bra tidigare. Skulle du visa att han kommer dit och ändå ja, är det bra form, så liksom, då är han en användbar spelare.
Ja,
verkligen.
Absolut.
Mm. Om vi ska återknyta då till startelvan, vad tror vi? Jag är helt lost. Det är,
jag tror
oavsett hur man bollar med, så det är ju nästan möjligt, tycker jag.
Ja, men den vi lista ut tidigare, jag tror man måste gå, eller tror jag, är helt övertygad om att man måste gå på form på spelare. Och man brukar starta turneringen med dem man litar på i grunden. Men sen märker man rätt tidigt, nu är det någon rackare som sitter där och är sugen. Om man tar liksom Kenneth Andersson VM94, han måste in i elvan, vi måste börja bygga om. Det vi såg av Sam Larsson nu, hur ska vi bygga om laget? Jäklar, det är 0-1 mot Italien i paus. Sam Larsson kommer in, gör en bra halvlek, startar match 2. Någonting sånt tror jag vi kommer att få se. Men det kommer att ta lite tid för Larsson, kanske Simon Gustafsson, och kanske någon av forwards som kliver förbi en halvskalad Kiese Thelin eller Gudetti, tror jag blir väldigt svårt att peta.
Men en sån som Gustafsson var ju väldigt bra när han hoppade in mot Danmark också. Gjorde ett mål dessutom.
Han har gjort en del mål nu i U21 också.
Han
har ju tagit chansen i U21 när han fått den.
Jag tycker han och Sam ska in i startelvan på något vis. Sen Abbe Khalili, alltså den spelartypen är ju fin att ha centralt. Men när han står på en kant, tar emot bollar på fötter och sprider,
så händer det inte så mycket mer.
Nej, det gjorde ju inte det runt honom. Det var inte så att vi var nära, vad ska vi säga då? Det var inte många målchanser han skapade senast. Och det känns inte som att han hotar riktigt. Man vill hota en mot en mot en ytterback. Man vill plåga motståndarnas ytterbackar. Man hamnar till och med i 2 mot en lägen. Man vet inte, oj då, kommer han släppa nu? Eller kommer han gå? Går han inåt? Går han utåt? Och den dimensionen får man inte riktigt. Sen tyckte jag synd lite grann att inte Quaison då tog den här chansen. Det är en riktig, riktig rysare att spela Quaison som högerback. Han spelade ju faktiskt högerytter.
Ja, det är intressant. Det har jag aldrig tänkt på. Men
det är offensivt.
Det är offensivt. Men han spelade alltså högerytter i en 3-5-2. Det gjorde det faktiskt taktiskt rätt så bra. Och i en del av någon match som jag följde med Palermo så var han nere på högerbacken och lirade faktiskt när de fick någon skada. Så även om det kan kosta lite defensivt då, så det är en ganska intressant lösning med en så pass duktig balansspelare som Levicki som kan komma ut och understödja och Milosevic.
Så är en rätt spelskicklig högerback också.
Ja.
Men hur skulle istället för att flytta ut då är en mittback.
Ja.
Hur skulle du formera mittfältet då? Om du fick bestämma nu just från start liksom. Du måste ta bort någon där också.
Ja, min dröm, det kanske inte blir då mot Italien, men i match nummer två då mot England är ju Levicki är ju självskriven för mig. Simon Gustafsson, kan man spela honom centralt där någonstans eller?
Gärna för mig.
Han är ju en tia
i grunden, det är han är
ja. Som bäst. Frågan är om det liksom går med balansen då.
Han känns ju väldigt offensiv i sin läggning dock. Han är inte superbra i defensiv positionsspelare tycker jag.
Nej,
man är jävligt skicklig.
Kanske man behöver någon defensiv bredvid honom ändå då. Ah, jag vill ha in
han nu. Kanske kan bli en liten Brolin alla 94, att han kan få en kantroll fast ja. Ändå ganska fri som. Fast då kan han ju inte ha Quaison på ytterbacken kanske om han ska få ta hela det ansvaret. Du kan, kanske han måste spela på vänsterkanten och där är ju Sam Larsson. Han kan ju bara spela på vänsterkanten, Sam Larsson.
Ja, men kan man inte spela Tibbling då bredvid Levicki?
Jo, det skulle man kunna göra.
För han har sett väldigt utvecklad ut. Alltså, tekniskt sett tycker jag han ser mycket bättre ut än när han spelar allsvenskan.
Alltså, mycket bättre första touch. Det var ju andra problem med förut.
Exakt.
Han har känts lite som Bergkrut tycker jag. Så väldigt intensiv men ganska okontrollerad. Ja. Nu känns han mycket mer skolad liksom.
Ja. Nej, men då skulle jag faktiskt spela Tibbling ihop med Levicki och sen Simon Gustafsson som får bryta in från en kant och sen Sam Larsson från den andra. Högerback.
Peta Hiljemark.
Ja, alltså av det jag ser med Hiljemark, det är en entaktare. Det är en entakt. Och det är en riktigt fin kille. Alltså riktigt skön personlighet. Och ja, bra på alla sätt. Men just det här med begränsade speltiden i Holland, det kan bryta ner lite självförtroende. Och jag vet inte, jag ser inte så mycket av hans spetsegenskaper i spelet. Av det, när han var som bäst. Jag tycker inte ens han får ut det idag. Så nej, jag tror på en formtoppad Tibbling ihop med Levicki. Två killar med bra självförtroende centralt. Simon Gustafsson måste in och sen Larsson också.
Men om vi hoppar ner till backlinjen, för Helander känns ju extremt form, alltså tappat formen helt.
Ja, jag tycker också att de måste ta in Sebastian Holmén. Han syns inte så mycket i spelet, men man behöver inte ha det alltid av en mittback heller. Det är
som alltid symboliserar en bra mittback.
Jag tycker det ofta.
Det är som en domare när man inte ser eller hör honom. Då gör han en bra match.
Han känns så trygg liksom.
Alltså, lugn.
Han gör inga misstag och lugn och fin liksom.
Peppar. Men just får han en lite, vad ska vi säga, en spelare som syns bredvid sig då, Milosevic. Han syns ju, han har ju liksom bröstkorgen rakt ut och liksom kompletterar det. Jag tror faktiskt att det är bra. Han filar ju lite på det här passningsspelet senast mot Danmark. Jag tyckte det satt bättre och bättre ju längre matchen gick också. Han försöker ändå slå de här långa krossarna och har en rätt bra touch. Så att jag håller med där.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Thelin då? Ska han starta eller inte?
Ja, alltså om man är speldugligt skick så kommer han ju starta.
Ishak var inte bra mot Danmark alltså. Det var okej i kvalet, men han känns ju inte, han är inte samma spets. Alltså Thelin är mer användbar.
Alltså det jag saknar lite grann hos forwards idag. Alla har ju sina egenskaper. Alltså vi säger även om Guidetti är rörlig då är Gota också till viss del. Ishak tycker jag nästan bara går i djupled. Kiese Thelin har ju sitt targetspel och liksom är stark och... Men vi har liksom inga kreatörer där på forwardsidan. Utan möter vi ett lågt försvar, då känns det inte som att någon kan ta bollen på fot. Ni vet, ta emot, släppa, gå, hitta skottläge, hitta instick. Och då är det ju det som vi pratade om tidigare, en tia som behövs. Då är det kanske så att man måste offra en forward och slänga in.
Ja, det är också en rätt intressant diskussion. Om nu inte Kiese Thelin kan starta, det är inte omöjligt att han offrar, som du säger, en nia. För att ja, flytta upp Guidetti som spjutspets och så ta in en Simon Gustafsson som en kreatör som ligger där bakom och lurar.
Jag tror det, alltså ligger vi under och vi möter ett lågt försvar, då känns det jobbigt att spela med två stationära forwards. Eller åtminstone två forwards där ingen liksom kan etablera spel med fötterna riktigt.
Men som hamnar i underläge, då kan ju Quaison som högerback vara kanske ganska intressant. Och väldigt offensiv högerkant.
Ja. Och där har ni också en nummer 10 typ potentiellt man skulle kunna spela med. Som har exakt de här egenskaperna, genombrott, styrkan, men också stark på att etablera spel, liksom ha kontroll mot ett lågt försvar.
Vad tror ni om matchen mot Italien då? Vad tippar ni på för resultat? Eller vad tror ni att det kan bli? Kan vi vinna? Eller kan vi vinna? Det är klart vi kan vinna, men...
Ja, innan Danmarks matchen så var jag rätt optimistisk, men Italien har faktiskt ett riktigt, riktigt bra lag här. De tycker ju själva att de mycket väl kan ta hem det här slutspelet. Dels då för att ett par av de här stora nationerna också är borta. Frankrike och Spanien hade ju varit ruggigt vassa om de hade varit med. Men nu är det Tyskland, Portugal i gruppen också då. England som har sett helt fantastiska ut. Jag tror inte att de går hela vägen, men Italien alltså... De har...
Hur skulle du, jag gissar att du ändå suttit och nött lite på trupperna nu som du ska kommentera matcherna. Om du skulle väga Italiens trupp, även om du följer Serie A väldigt väl, mot Portugal och England i våran grupp.
Nej, men vart
ser du dem då?
Nej, jag kan inte göra det, för att jag har satt mig nu och fokuserat enormt mycket på att göra Tyskland-Serbien bra.
Ja.
Och jag är inte ens hemma, jag är inte ens framme där liksom.
Nej, jag förstår.
Men några timmar innan avspark ska jag ju ha full koll. Och sen sätter jag mig. Jag har kollat på Italien och Sverige också, för det är våran andra match. Sen när vi kommer vidare i mästerskapet, då har jag Sverige och England.
Men det är intressant, när du åker ner på ett mästerskap så du tar bara ändå första matchen.
Nej, tidigare har jag jobbat med alla trupper.
Ah, okay.
Men jag har insett lite ju längre jag jobbat med det här, att liksom man ska göra, får man en jävligt bra start, om vi säger att jag jobbar som konferencier på en stor föreläsning och jag gör första 5 minuterna då, eller första kvarten.
Då rör det på sig.
Ja, då går det så inåt helvete sen. Man får sånt självförtroende av att det har gått bra på första. Så jag vill sätta Tyskland och Serbien så det bara sjunger om det. Sen så jag kan sätta mig efter matchen på natten och göra liksom Sverige, Italien, trupperna. De har ju kommit långt med. Men sen har vi vilodag. Så ju, då har vi tid på oss att förbereda oss för Sverige, England och det här det som kommer. Så sen har vi gjort Danmark också, vilket vi ska göra i turneringen, och även Tyskland då. Så ja, jag tar det dag för dag lite. Men Italien kan vi säga så här, bara nu som vi möter dem i första matchen. De har ju alltså ett mittbackspar här, Rogani och Romagnoli, och den förstnämnda tror ju och Juventus ägd. Och nu tränar ju han under sommaren med Juve, och Juve själva känner att den här killen kan mycket väl gå rakt in nästa år. De har ju redan nu ett bra försvar, ett världsförsvar. Det är liksom landslagets försvar ändå. Det är ett lag som ändå går till Champions League och inte släpper in mycket mål. Så Rogani som kanske är ännu vassare än Romagnoli. Romagnoli kommer kallas hem till Roma nu. Gjorde en kanonsäsong och en av Serie A:s bästa mittbackar förra säsongen, utlånat till Sampdoria. Där börjar deras lag. De har duktiga målvakter. Nu kommer inte den bästa av dem till spel då. Tyvärr. Perin är ju, opereras väl i sommar. Om jag inte har fel. Jag tror det. Han opereras. Han är ju A-landslagsman i vanliga fall också. Som tredje keeper där. Men forwards också. De har ju Bernadeschi tillbaka från
Berardi.
Skadan. Ja,
de tre Belotti, bena som vi snackade om tidigare.
De tre bena, Belotti och sen Berardi. Och vi snackade ändå en spelare som gjorde 19-20 mål första säsongen i Serie A.
Första säsongen gjorde han, men det var något sånt. Det var över 15, det var 15-20 mål.
19 eller 20 gjorde han.
Gjorde 6 mål i kvalet också, tror jag, i 21.
Ja, och Belotti. Sen Belotti, han är ju deras skyttekung i U21. Och sen men Tobberardi också, vad kanske han gjorde 14 i år.
Ja,
han kom igång. Himla massa ass. Mm. Och han har en bra serv. Han sätter sina straffar. Han har grymma inlägg, slår bra frisparkar. Och sen filmar han så det bara sjunger om det. Så fort han får ett bra läge så skaffar han sig bra frisparksläge. Så nej, usch, han blir läskig. Och det går fort när han sätter fart.
Är det risk att man överskattar Sverige efter den här 4-segern mot Frankrike? Att det är mer bara en enskild händelse? Eller liksom,
nej,
kan
det,
vi
det har de visat att det inte är, tycker jag. Men däremot så mötte de kanske Frankrike i ett läge när många spelare var i form och kände att de var på något vis, många av dem spelade och sådär, kändes det som. Kiese Thelin var väl i sitt bästa slag i karriären, framförallt.
Och även ett Frankrike som kanske trodde att det var lite att ställa ut skorna och åka till Örjans vall, en liten halvtafflig arena i Sverige, och springa hem där.
Ja, så...
efter 2-0, som ändå är ett ganska bra hemmaresultat, får man säga.
Ja, det var det.
Inte släppa in mål på hemmaplan och göra två framåt, det ska ju knappt gå egentligen.
Nej.
I playoff.
Nej.
Och då hade väl Gudette i flow i Celtic också, om inte jag minns fel.
Mm.
Ja.
Så då hade vi spelat i form, och det är viktigt för Sverige framförallt.
Ja, och sen det laget som då vann U20 VM, de hade ju ändå Varann och Pogba.
Mm.
Och tar man bort de två, okej då. Det är bara två spelare, men vilka spelare är det då? Ja, det är ju världens bästa unga mittback och en av världens bästa mittfältare, så det kanske är världens bästa mittfältare inom något år här.
Mm. Det är många lag som, om vi tänker både Portugal och England bland annat, som har spelare som skulle kunna varit med. Jag tänker som André Gomes, Raheem Sterling och så vidare, som inte är med.
Mm. Italien, Marco Verratti, va?
Exakt, det är ju framförallt den italienska. El Charabi inte med, va?
Nej. Och så spelar starta för Ålandslaget nu.
Ja, så att det finns ju många. Där har vi inte riktigt någon sån i Sverige som är tillräckligt bra. Det är väl samma, rätta mig om jag har fel, men Eriksen är väl 92.
Eriksen skulle kunna starta för Danmark. Han är en av få som
och Tyskland har ju också en hel del spelare.
Fem stycken, tror jag.
Götze exempelvis. Så att det finns ju många spelare. Det där har ju inte Sverige någon på det sättet.
Nej.
Men det kanske kan vara en fördel också att de liksom...
Men det är lite risk också, om man tar lite om vissa italienska spelare, att det står en Serie A-klubb på deras CV, så ser det mer imponerande ut än typ Sam Larsson där det står Heerenveen. Mm. Men han skulle ju, tror jag, kunna spela i Serie A.
Mm.
Då skulle det se lite bättre, och liksom det, man kan ju lätt överskatta några spelare där också. Sen är vissa jättebra givetvis.
Eller framförallt så kanske de prioriterar olika egenskaper i de ligorna. Sam Larsson hade väl räckt till offensivt i Serie A, men haft väldigt svårt i ett Kiev att passa in i deras spelmodell och ta det här jobbet och defensivt som krävs ett lag på under halvan.
Mm.
De har, man ställer olika krav på spelare i olika nationer. Och ja, italienarna är ju sjukt bra skolade taktiskt. Det är väl det som är. Det är jobbigt att sitta och se matcher mot Italien som man dominerar, och så förlorar man ändå med 1-0 eller 2-1.
Mm.
Och så, jag kommer ihåg själv EM 2000, sista gruppspelsmatchen där. Då skulle vi åka hem med hedern i behåll och spelade drömfotboll mot Italien, och så gick Del Piero upp och hängde ett par stycken, och så förlorade vi med 2-1. Men ändå kunde man ju läsa i tidningen att Sverige hade avslutat EM med heder, att vi i princip lirade ut Italien.
Men ingen tillfällighet
att Italien gick och det. Vann. Det är inte det.
Och det var det samma när de vann VM-guld. De spelade väl ingen skön fotboll på det sättet.
Ja.
Men det var väl ändå den defensiva grunden som alltid,
ja,
som låg liksom någonstans till grund för att de vann.
Ja. Nej, de spelade faktiskt jävligt bra fotboll där i några av de här matcherna faktiskt. De lirade ut Ukraina här, vann med 3-0.
Nej, men sen Australien liksom gjorde de väl ingen höjda.
Man, de spelade med 10 man.
Jo, men visst, Australien var ju skitbra i den här matchen.
Mm.
Sen så går de upp på straff och hela kittet.
Nej, men de spelar faktiskt offensivt här. Semifinal mot Tyskland. I semifinal så dominerar de fullständigt matchbilden mot ett bra Tyskland i förlängning. Ja, slängde allt framåt de bara kunde. Så det var inte egentligen klassiskt italienskt, men just att de är så väl skolade och kan spela båda spelsätten, och framförallt att de är så taktiskt bevandrade. Även
men symboliserar det här U21-landslaget?
Ja, det här är intressant. Jag pratade med U21-landslagets analytiker. Ta en sån här grej som Oskar eller Vicky gör bra hela tiden, som man kanske inte ser, men som man också titta på mycket i Italien, att ha en stark off-def, att ligga bra i offensiven men vara beredd direkt när motståndarna slår om, ligga rätt i position, men också när de slår om ta rätt beslut. Många spelare kan ju ligga i rätt position, men sen vet de inte när de ska kliva upp och bryta. Levick exempelvis har enormt mycket brytningar statistiskt sett. Dels ligger han hela tiden och registrerar vad händer om vi tappar bollen i det här läget. i sin position. Men också när de andra har slagit om brukar han vara den som kliver in. Och pang, där fick han bollen en centimeter för långt ifrån sig. Här kliver jag in. Och sådana saker prioriterar man mycket i italiensk fotboll. Det är liksom, man behöver nästan ett öga där man sitter liksom och tittar på matcherna i slow motion. Och följer spelare för spelare. För att se de här grejerna. För man går egentligen bara in och ser brytningen. Och så tänker man, oj, det var väl bra gjort. Så släpper Gattuso bollen till Pirlo. Och så tycker man, ja men han är bra. Han kämpar, han krigar. Men det är så mycket mer tycker jag. Men där finns det, vi har inte så kanske så många taktiskt bevandrade spelare som Italien. Men där har du ju deras absoluta styrka här i första matchen skulle jag säga.
Ser du Lewicki som en av de som kan byta klubb efter det här? Det är ju bra fönster att synas i nu.
Ja, jag tycker ju han har...
Och vilken form han har varit i Malmö också.
Ja, han gör ju poäng också som defensiv mittfältare.
Ja.
Nickmål framförallt.
Ja, han spänst är ju enorm.
Den är ju sjuk.
Och han drygar 70 och ändå...
75. Ja, det är...
Två äpplen hög men hoppar som...
Och han har tränat väldigt, väldigt hårt som jag förstår i många år, under tonåren med just spänsten.
Men han är ju gammal mittback ju, när han spelade i Bayern Münchens ungdomsakademi.
Ja.
Så han kan det med huvudspel.
Han har ju någonting Stefan Schwarz i stöver sig hela
tiden. Ja, lite så är det, ja.
Det är någonting, jag ser något Björn Anderssonsk.
För det är ingen tafflig spelare som bara kladdar på bollen och inte kan slå en passning. Utan han har ändå ganska bra teknik. Alltså han är ju ingen dålig om ser det tekniskt.
Ja, han är bra
fotbollsspelare och det var ju samma
funktionell, med funktionell riktigt bra. Ja. Och det är det man vill ha av en spelare egentligen.
Bemästrar det mesta liksom.
Ja. Jag ser väl att han är väl en av dem som kan gå längst av dem jag ser idag. Å andra sidan trodde jag väl en gång i tiden att Kim Källström skulle bli bättre än Zlatan, så att det är inte alltid man får rätt i de här grejerna. Men av det man ser i alla fall tycker jag att han både taktiskt sett och som du säger det här med hans funktionella teknik med spänst.
Mm.
Poängspelet.
Vilken liga tror du han skulle passa i?
Alltså Daniel Andersson och Anders Andersson gick ju vidare, spelade i södra Europa båda två. Stefan Schwarz funkar ju också där nere när han kom ner. Det är ju också liksom skåningar med de här egenskaperna lite grann tycker jag. Så...
Det är skånebaserat alltså.
Ja, även positionellt om man kollar lite. Ja. Ja, man tittar lite positionellt och det här med inställningen va, och vad de har för skills lite grann. Kan spela både mittback, defensiv, mittfältare. Om du tar alla de här som jag nämnde nu. Mm. Möjligen inte Schwarz då kanske. Men han var ändå nere på någon back och lirade ett tag. Nej, men jag, söderöver tror jag. Kommer, hamnar han i norra Europa. Då kanske de här egenskaperna redan finns. Men han bidrar kanske med någonting extra. Mm. Om man hamnar i ett bra Serie A-lag. Eller,
då skulle han kunna bli ännu bättre tekniskt. Ja. Och då skulle han verkligen kunna bli en riktigt, riktigt bra spelare.
Undrar om inte han skulle vara bra i Fiorentina alltså. Om man skulle hålla där. De har ju Baddeli som spelar där och han Pizarro är ju alldeles för fumlig med boll.
Han blir gammal nu.
Ja.
Det är väl Gustafsson som ryktas dit också till Fiorentina.
Ja. Jag tror han skulle få svårt faktiskt att ta en tröja där. Han skulle nog ta första steget möjligen till Udinese. Mm. Möjligen också bli utlånad ett år till en ännu mindre klubb och sen växa in. Fiorentina har enorm spets vad det gäller. Alltså, då ska man
Ekdal i Vicke då på
Peta Ilicic eller Joaquin eller...
Nej, den är tuff. Han är ju som sagt, han är ju ingen utpräglad ytter heller.
Nej.
Utan vill ju ha den nummer 10-rollen. Och ja, Fiorentina Sala. Känns ju som ett hjärtligt
diamantis
svårt steg att ta det och gå in och...
Ja, de har Vicken liksom. Det är lite stort steg kanske.
Jag tror nog de har en 6-7 spelare som är bättre än honom idag.
Kanske blir det en Pozzo-spelare som får flyttas runt lite mellan de europeiska klubbarna.
Ja, det är nog ingen dum idé faktiskt att börja i Udinese.
Sen måste vi prata om Guidetti. Han kommer ju dra i alla fall.
Men var... han är ju klubblös.
Ja, exakt. Han måste ju prestera nu för att få ett bra erbjudande sen.
Går kontraktet ut med Man City också?
Är de... Jag vet inte om... Ja, det gick ut va?
Jo.
Eller bröt de det? Nej, det gick ut. Så nu är han ju helt klubblös.
Mm.
För tillfället. Och ja.
Mycket rykten där.
Men alltså, ja. Feyenoord måste ju vara en bra lösning. Alltså, holländsk fotboll för honom borde ju vara en bra
start. Han måste få ju starta matcher och bara göra mål, tänker jag.
Ja, alltså. Och få förtroende liksom. Ja. Han gjorde ju då 20 mål på 21 starter, 2 inhopp förra resan i Feyenoord. Det var ju för sig 13 spelmål då eller?
Men det var en del straffar.
Det var 7 straffar var det. Det var det. Men det är ändå liksom suveräna siffror för 19-åring.
Mm.
Det jag tycker är lite mest imponerande faktiskt, det är som är lite kul tycker jag, när jag ger Guidetti beröm på Twitter och sådär, så är det väldigt mycket motstånd tyvärr i Sverige mot Guidetti.
Men det finns ju han... två sidor av det. Det är ju väl medveten om och säger själv att det finns de som älskar honom. Sen finns det de som tycker att han snackar för mycket och presterar för lite.
Men snackar han så mycket eller? Jag vet inte. Han är ju,
han, ja, men han har ju den attityden, men han har ju extremt gott självförtroende och han...
Det är väl bra.
Det är jättebra, men många tycker att han kanske snackar lite väl mycket om man jämför med vad han har nått fram till än så länge.
Han kom ju undan med det mer när han var i Feyenoord och gjorde 20 baller liksom, än vad han gör när han är bänkad i Celtic.
Men jag förstår inte riktigt vad det är han snackar om som är så farligt eller som folk blir så irriterade på. Det här rör sig mycket om
MFF-supportrar. Det är lite otypiskt svenskt. Jag älskar ju att han är ute och snackar och att han har bra självförtroende och tror på sig själv.
Någon måste väl kunna bryta den här tråkiga, gråa, svenska pissbarriären.
Zlatan var ju likadan. Ja, det var ju det att han till slut så gick...
Han har snackat mycket. Han däremot har ju pratat väldigt mycket om...
Men till slut vann ju han över alla.
Guidetti har ju aldrig kört någonting om vad han kan göra med en apelsin och andra gör med boll. Zlatan har ju gjort en hel karriär av det och det är ju roliga citat. Men han har ju varit bra mycket kaxigare än Guidetti. Guidetti är ju bara en kille som har en jäkla ordsvada. Eller? Sitter han och skryter om vad han... klarar av att göra med apelsiner?
Absolut inte.
Jag tycker inte det.
Men något som är bra för Guidetti nu tror jag är att han inte är utlånad till en klubb. För då blir han ju mer prioriterad när han kommer till en klubb som satsar på honom. Nu var han utlånad så jag vill han skriva kontrakt där, men då är det lätt att de skickar honom på bänken. Liksom.
Ja.
Det tror jag är viktigt för honom.
Absolut. En tränare som tror på honom och spelar i ett lag som lite skapar snack, mycket chanser.
Lite snack om Koman där. Som hade honom i Feyenoord. Men frågan är om han är... Det känns som att han ska gå till en lite mindre liga nu kanske, ett Premier League-lag.
Inhoppar i Wolfsburg istället
som
för
ganska bra.
Istället för dansken.
Lord
Bentner. Hoppa in i Champions League, får att lossna lite grann. Det är ju ett lag där man får mycket målchanser. Kevin De Bruyne slår smörpassningar, sätter fart i djupled.
Mm.
Ja, det är lite drömadress, men det är klart att jag kanske...
Men frågan är om det är rätt steg nu då?
Om Lacazette sticker, dra till Lyon. Tänk vilken dröm.
Det hade varit mer intressant. Han har Fekir.
Mm.
Går Kyff bakom.
Mm.
Dirigerar lite.
Det är lite dröm att spela med. Jag tänker bara att ska man spela i
den. Men sådana spelare hade ju Guidetti, tror jag, gjort sina 15 mål.
Ja, jag menar, ska han spela ett lag nu så ska det ju helst vara ett lag som där han får mycket målchanser.
Mm.
Och framförallt, jag tycker han har så tydliga löpningar. Ibland sticker ju han iväg så bra och visar vart han är på väg. Så har han fina fötter bakom sig, alltså De Bruyne-typen. Nu finns det inte många sådana, men...
Ja, skillnad på De Bruyne och Scott Brown i Celtic, liksom. Även om han är lite mer...
Exakt. Vi ska inte pissa på Brown på något vis.
Han är bra. Otroligt.
Han ser bättre... Han är mer begåvad än vad han ser ut, om vi säger så. Han...
Det är mycket rykten om Sporting också, jag läst.
Ja, men det var ju... Det jag läste var ju att den här sign-onen... Det var väl snack om lönen, att han inte riktigt... Han ville ha extremt mycket lön.
Men inte säga någon bonusen som har varit problemet.
Ja, det känns väl som att han kanske ska prioritera och hamna i en klubb där han får spela fotboll istället för att tänka på cashen just nu. Ja, det är väl knappast något ilandsproblem för honom i nuläget. De där stålarna, om det någon nolla hit och dit. Känns det som. Han borde prioritera nu och verkligen få spela fotboll och få starta och få förtroende någonstans där han trivs och kan verkligen blomstra till den spelaren han... Han har potential att bli.
Men där har ju pappa rätt mycket inflytande.
Ja, givetvis.
Och det är inte alltid till godo för John. Säger någonting mer än så, då kanske Jim ringer så att jag får hålla tyst nu.
Mm. Men Feyenoord, alltså, han är ju kung där, men det blir sällan bra när man går tillbaka till samma klubb. Det är inte alltid det blir lyckat.
Nej.
Ja, fast det är köjt för att gå dit också nu, va? Det var ju ett schysst anfallspartner, den grej som kan riva upp lite ytor.
Mm.
I och för sig.
Ja, verkligen.
Alltså det skulle kunna
vara han hade kan lära en del av Keut. Mm.
Keut heter de.
Ja, Keut till och med. Ja,
det finns olika uttal på...
Igår körde ju Jarlin Milosevic.
Ja, det stämmer ju.
Och det ska ju vara så, men det är helt omöjligt nästan att säga. Det blir svårt
Milosevic,
när det går.
Milosevic. Men jag måste bara tillägga, för att uttala Keut ordentligt så ska man nästan skära av K-t också. Keut.
Keut.
Fick ju lära sig det också.
Dirk Keut.
No. Ja. Guidetti är det, eller?
I Italien så är det ju från Guid. Det är ju från Guid. Så att, det stämmer ju. Guidetti, egentligen.
Mm.
Men det är väl lite försvenskat det där. Det är väl ungefär som att alla i Sverige säger Barcelona. Det har jag aldrig förstått heller. När det heter Barcelona i resten av världen.
Hur fan Guidetti till Serie A då? Vad tror du om det?
Han behöver ju möjligen då slipa lite grann tekniskt. Det är klart, det är väl det han saknar lite grann, det här liksom, den här fin känslan. Han är bra i avslutsfasen. Men i mottagningar och så där tror jag att han skulle må väldigt bra av att få den finslipningen. De jobbar ju väldigt mycket straffområdesträning i Italien med finslipa liksom, inte bara på avslut men rörelsescheman och hur man kommer in som forward i olika situationer, skemi. Man tränar tillsammans med laget i olika löpningar så att man vet att bollen kommer i olika lägen.
Olika men, lagdelar liksom.
Ja, sätter man ihop laget och sen så har man då ett helt gäng olika uppspelsmodeller man använder sig av. Men just den tekniska biten, skulle han få lite mer av den, alltså att bli ännu mer känslig i de här lägena runt straffområdet i mottagningar och sådär, så då tror jag att han har en nivå till. Och där tror jag Italien kan vara ett bra land. Alla de här tekniska länderna vi var inne på där, Portugal, Holland jobbar väldigt mycket med teknik och avslut. Mm. Spanien kanske också. Skulle han hamna norröver så tror jag det är, han har gjort den resan.
Ja, exakt. Det är som så. Vi var inne på, han behöver spelare som är lite mer spelskickliga runt honom. Ja. Som kan leverera de där smörpassningarna så att hans löpningar blir utnyttjade helt enkelt.
Det blir
inte
verkligen
riktigt
i samma lag.
Ja. Ja, vilket lag är det då du tänker? Det är inte Wolfsburg i så fall.
Nej, det är det nog inte. Nej, just det. Tänk om PSG värvade De Bruyne.
Ja, det är inte omöjligt.
Jag tror du säger Guidetti först.
Ja.
Ja, men det blir framöver.
Värva Guidetti, ha honom på bänken. Lite inhopp.
Supersub.
Ja,
lite solskär.
Framtidens buyback.
Ja, det är väl läckert.
Hörrni, innan vi ska avsluta så det är en spelare som vi inte har snackat någonting om som jag ändå tror kan bli en liten joker. Albert Zinelli.
Mm.
Var ju den stora överraskningen i den här truppen och han har ju fått sitt genombrott i Elfsborg när han har börjat starta och gjort några riktiga solohöjdare.
Han var ju pigg mot Danmark också tycker jag när han kom in. Visade jäkla självförtroende.
Ja.
Det blev inte så mycket resultat av det men
nej, och det undrar jag, ni som har sett honom mer då, kanske du har gjort här nu då Adam. Men,
ja, några matcher.
Blir det mer än så? Alltså, har han slutprodukten?
Ja, men det är det jag tycker att han har jämfört med många sådana här som Niklas Hult exempelvis som också var kvick när han kom fram och målades upp som det är allsvenskans Messi.
Jag tyckte inte springa rakt fram fort.
Ja, exakt. Jag tycker Albert Zinelli nu det senaste har utvecklat liksom det här att han kan släppa bollen mer nu och han gör det mer i rätt lägen och framför, alltså han gör dessutom mål.
Han känns så svårläst också, för han är nästan helt tvåfotad verkar som. Alltså, han känns lite bollen. Som Pedro när han driver bollen. Att alltså, man vet inte vart han ska gå. Kan driva den med vänster, kan driva den med höger. Det känns liksom han vet inte själv vilken fot han gillar bäst.
Sen är det fortfarande svårt att bedöma efter varje 3 månader i Allsvenskan. Jag menar, det större under har ju skett än att någon har gjort några lyckade månader i Allsvenskan och sen inte hänt någonting. Men det man har sett av honom är ju jäkligt spännande. Han har ju en speed som jag tror ingen besitter, i alla fall i U21. Och med boll är han ju också riktigt, riktigt snabb.
Det är svårt att bedöma det också. Han har ju bra slutprodukt i Allsvenskan. Men har han det i U21-EM? Det vet man ju inte riktigt. Han är ju en joker liksom. Man vet vad man har liksom.
Men åter och, kan han öppna ett stängt försvar eller?
Ja, men lite så, absolut, absolut. Både med sin teknik och snabbhet. Och åter för att anknyta lite med det med Viktor Claesson, så var han ju inne på det, Håkan Eriksson, att Albert Zinelli har någonting som ingen annan har på det sättet, att han verkligen han kan komma in och springa och han är snabbare än de andra. Det är inte riktigt Sam Larsson på det sättet. Sam Larsson kan ju göra grejer med bollen som kanske ingen annan kan i det laget. Albert Zinelli har ju snabbheten och han har ju det med boll också.
Anders Jönsson sa att det var den största talangen han hade spelat med. Läste jag. Det säger väl i alla fall någonting. Att det finns någon potential i honom. Och det han har visat är ju jävligt intressant, helt klart.
Ja, att han är den enda som tar plats här utan att ha varit med någonting tidigare. Det är klart att han har imponerat på många. För det finns många som har knackat på den där dörren och velat ta en plats. Så att han utesluter ju en backup som högerback bara för att få med en mittfältare. Och ja, kan bli en joker. Sen vet vi inte hur mycket han får spela. Det är ju tuff konkurrens där med Quaison och Sam och Olsson. Det är klart att han kanske inte får spela så mycket, men underläge Sverige, så då har han nog chansen att få hoppa in.
Ska vi avsluta med att tippa något resultat eller? Sverige mot Italien. Vad säger ni?
Jag är ju, jag vet
inte. Om ni vill, om ni inte vill jinxa det.
Ja, men skitsamma, vi är ändå underdogs, vi har inget att förlora på det sättet.
Nej.
Ja, jag tror ju stenhårt på Sverige och jag tror att Som jag var inne på lite kort. Men jag tror Portugal har ett underskattat lag i det EM-slutspelet. Så jag tror att det är skönt att slippa kanske dem i första match. Nej, jag vet inte, det är jättesvårt. Jag får tippa att det blir 1-1. Sverige har chansen.
Ja, 1-2-2 vore bra. Hoppas jag att Sverige vinner såklart. Men jag tror faktiskt Italien både gör 1-0 och 2-0 här. Och att vi gör något reduceringsmål och får någon typ av optimism med oss in i Englands matchen. Men ja, de ser bra ut i Italien här. Jag är lite orolig för hur det såg ut på Danmark.
Det är en väldigt tuff grupp skulle vi säga. Alltså, det är tre stora nationer vi har.
Det är starkt bara vad det är faktiskt.
Ja, då säger väl jag 2-2 då.
2-2.
Bra.
Vi ska också bara tillägga kort då. Vi är snart uppe på timmen här. Men en tredje plats i gruppen kan ju faktiskt räcka till en OS-plats.
Mm.
Eftersom att England är Storbritannien tillsammans med Wales och Skottland i OS-sammanhang. Så att det är mycket att spela om för Sverige.
De ska vi ha framför oss i gruppen med andra ord. Om något lag.
Ja, precis.
Mm.
Så skulle vi bli trea och få Portugal bakom oss eller Italien så borde det väl räcka till någons plats, som jag är rätt informerad.
Mm. Mm.
Och det vore ju häftigt.
Verkligen.
Bra. Kan vi få se en Ibrahimovic spela OS nästa sommar?
Ja, men det vore väl kul.
Det vore häftigt.
Mm.
Grymt. När åker du? Det här spelas in på måndag.
Jag åker imorgon bitti. Ska ringa Anders Andersson nu, som ringde mig för en stund sedan. Och jag tar det sista. Mesta är packat. Mesta är löst här på hemmaplan. Så att, det är bara att komma ner imorgon. Koppla upp lite teknisk utrustning på plats. Gå ut och käka en bra middag i Prag. Och plugga det sista med Tyskland och Serbien här. Så.
Låter väl som att han överlever då.
Låter helt okej.
Okay. Ja, se om du hinner tröttna på Anders, om ni kan hålla sams där.
Ja, jo, men han är ju så bra.
Med den enkel figur att hålla sams med.
Ja, det är nog svårare med mig i sådana fall.
Det är så.
Tyskland, Serbien, TV12. Avspark, onsdag 20.00. Det är första matchen.
Mm. Sverige premiär på torsdag mot Italien 18.00.
I Olomouc. Så då får vi åka någonstans runt lunch, jag och Anders. Om vi ska ta oss dit i tid.
Ja, hoppas jag att jag är inne till Halmstad också, så att jag kan se den här matchen.
Där kommer sms:et också. Nu kan jag checka in.
Underbart. Hollywood väntar snart för dig.
Ja, och nu ringer på dörren också.
Då säger vi hej då för idag då.
Ja,
väl.
Bra. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.